Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
På senaste tiden så har det skrivits en hel del, får man väl ändå säga, Mikael, i media om unga just som drabbas av stroke. Varför tror du att det är så?
Ja, det har ju varit en hel del kända profiler och det har fått lite mer uppmärksamhet på grund av detta. Det är unga personer.
Alltså en del av de profilerna som du pratar om, det är ju Magnus Wislander, handbollsspelaren. Mm. Och då tänker man så här, supervältränad, alldeles för ung för stroke. Mm. Per Elofsson som ju berättade om sin stroke i Helt sjukt som du gjorde med Petra Mede.
Ja.
Också så här, jag menar, herregud, skidåkare. Kan man vara mer vältränad än så, tänker jag. Och inte minst vår egen kollega Jenny som gick ut själv på sitt Instagramkonto och berättade om hur hon drabbats av en stroke.
Ja, och precis. Och olika typer.
Unga som tar hand om sig själva, som rör på sig, icke-rökare, äter bra.
Ja, så är det. Fortfarande är ju stroke är ju en sjukdom som drabbar framförallt äldre. Det går inte att komma ifrån. Men nu har man fått väldigt... Det är därför det blir så uppseendeväckande när det då blir yngre och man förstår inte varför. Men det, då är det lite olika mekanismer som jag tänkte vi skulle redogöra för.
Inte nog med det. Det har också stått en del i media på sistone om... För ett par år sedan så larmade ju forskare att stroke hos just unga ökade. Ja, är det så?
Nej. Det är inte så. Och då har man tagit tillbaka det där. Och vi har ju några fantastiskt bra ledande forskare i landet. Och man har feltolkat eller övertolkat den statistiken som man hade från en ganska lång studie som har gått en 10-12 år från södra Sverige. Där man tyckte sig se en ökning i spannet mellan 35 och 45 års ålder.
Men man har tagit tillbaka det?
Man har tagit tillbaka det i ganska nyligen. Okay. Och helt och hållet fast att men det här det vart nog för mycket. Men det finns en förklaring. Det är ju så här, lite hur man räknar vilket årtal man tittar på. Men stroke har minskat i antal. Det rör sig om 23 000, 25 000 ungefär. Mm. Man brukar säga att det är...
Per år?
Per år, alltså en stroke.
Totalt.
En stroke var 17:e minut. Av dessa
det är mycket ändå,
så alltså. Representerar ju, alltså det är ju bara en femtedel som är yngre än 65. Mm. Och är man yngre än 45 så rör det sig om mindre än 5%. Och sen när vi är nere och pratar om barn, för barn kan få stroke också. Då är det ju några enstaka fall, vi pratar 30-40 fall om året.
Mm.
Helt beroende på vilken ålder man har.
Men det är väldigt många av er som lyssnar på Läkarpodden som vill att vi ska prata just om stroke som drabbar unga. Så jag tänkte att då gör vi det.
Ja,
vi tar tag i det här ämnet. Det har varit aktuellt. Det har handlat mycket om det i media. Kanske har man blivit uppskrämd. Kanske har man läst den här rapporten som forskare nu tar tillbaka. Vi ska reda ut vad en stroke är, när det drabbar unga, hur den skiljer sig från andra stroke som drabbar äldre då till exempel, och avliva en del myter. Varmt välkomna till Läkarpodden.
Så här är det.
Mikael, stroke är alltså den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men vad är en stroke?
Ja, stroke är ju ett tillstånd som leder till syrebrist i hjärnan. Och man kan få det egentligen på två olika sätt. Det ena, tänk dig slang, alltså vi måste ha blod i, alla celler måste ha blod och då får man näring och syre.
Yeah.
Näringsbrist klarar man sig av, det kan ju gå flera veckor, det klarar man sig utan, men syre klarar man sig bara några minuter. Mm. Och då kan man få syrebrist på några olika sätt. Om man tänker sig kärlen då, just i det här fallet nu till hjärnan, så som en trädgårdsslang. I ena fallet så blir det en propp längst, sätter sig längst fram i slangen. Eller längst fram där den nu är, i den här proppen, den fastnar. Då blir det ju bakom proppen inget blodflöde och då får man syrebrist. Då börjar cellerna dö när den här proppen sätter sig där. Men skulle man få en blödning, det vill säga att slangen istället går sönder, då spricker ju slangen och så sprutar blod ut bredvid. Och då blir det ett ökat tryck och då blir det syrebrist där. För det blir som ett blåmärke. Så man, och får man en blåmärke, en lårkaka, någonting på låret, och svullnar ju det, och det finns plats eftersom det svullnar utåt, man kan känna det. Men inuti skallen så är det ju, det finns en, det är
inte skallbenet gör att det tar stopp.
Det tar stopp och då blir det syrebrist. Sen så kan man ju få propp då, principiellt sett, av två skäl. Antingen en skada, en åderförkalkning, så det blir som en liten skada i kärlväggen, så det blir en propp där den här skadan uppstår.
Mm-hmm.
Eller att det bildas en propp någon annanstans. Till exempel i ett av hjärtrummen, om man har en hjärtrytmrubbning till det vanliga förmaksflimret till exempel.
Mm-hmm.
Och då blir det turbulens i hjärtat och då koagulerar blodet ibland på ett dumt sätt. Så då kommer proppen därifrån och då åker den iväg. Och beroende på hur stor den är så fastnar den ju där den inte kommer fram längre.
Men vänta, nu måste jag bara för att vara super övertydliga, kanske vissa tycker som kan det här bättre än jag. Men en propp kan man ju få var som helst på kroppen där man har blod. Alltså ja. Det kan man ju få i handen, det kan man ju få i benen, det kan man ju få var som helst. Men då är det en propp.
Ja.
När den är i hjärnan, det är då den kallas stroke, men egentligen så är det samma sak.
Ja, det är egentligen samma sak. Dock proppar i benen brukar ju vara, brukar det finns på båda sidorna. Det är ju så här, artärerna för ju ut, det är ju de som, kärlen som för ut syre och näring. Och får man propp i dem så får man omedelbart ont, syrebrist. Man får mjölksyra som ett träningspass bortom där det är stopp. Och det kan man få, och då har man ju fönstertittarsjukan till exempel, eller något sånt där som det kan heta. Eller man
Förlåt, varför heter det fönstertittarsjukan?
Därför man går bara en liten bit för, om man har dålig cirkulation i benen, och så stannar man och tittar i ett skyltfönster och hämtar sig, så går man 50 meter till, det är så uttrycket har
uppkommit. Okej. Man rör sig för lite.
Och sådär. Men får man propp efter en operation eller något sånt där, då är det ju proppar på vensidan, den del som där blodet ska rinna tillbaka till hjärtat.
Är det någon spelar det någon roll?
Alltså, ja, det har ju de ingenting. Olika? Ja, helt olika.
Okay.
Det vill säga, har du en i artären så får du syrebrist. Då får du en infarkt. Sätter sig proppen i ett av hjärtats kärl, då får du hjärtinfarkt. Sätter den sig i någon av hjärnans kärl, får du hjärninfarkt. Det vill säga stroke. Men man får inte blödning i hjärtat. Men det kan man få i hjärnan.
Okej, så det är hjärtinfarkt, det är hjärninfarkt,
det är stroke. Ja, du kan ha njurinfarkt, mjältinfarkt och tarminfarkter. För det är bara...
Också proppar?
Också proppar.
Men man kan också ha, om jag bara får ta bort de här propparna som man får i resten av kroppen, i ben och så vidare och så vidare. Är de då inte lika farliga till exempel som en hjärn, som en stroke, som en hjärninfarkt?
Nej, ja, hjärnan är ju känsligare för syrebrist. Och sitter de på andra platser så går det ju, alla celler behöver syre. Men om man tar muskelceller klarar sig lite längre, hjärtmuskelceller lite kortare, hjärnceller kortast. Och ibland så är det bara att det blir trångt istället, så att det är inte helstopp, men det är mycket begränsad framkomlighet. Liksom det är trångt på vägarna. Och då får man ju en, då dör cellerna sakta.
Alltså det syns det eller känner?
Ja, det känns, det gör jätteont. Syrebrist
gör
ont.
Så då åker man in?
Syrebrist gör ont.
Syrebrist i blodet gör ont.
Men inte hjärnan, för hjärnan har inga smärtreceptorer.
Och det är det som gör att stroken är så farlig då?
Ja, eller? Och då får hjärnan celler syrebrist.
Det finns inga varningssignaler, är det så du menar?
Ja, det finns det ju. Det är bra att du tar upp det, för då får vi komma in på ett annat fenomen som många har hört talas om. Vad är en tia? Är det en sedel eller ett mynt, eller är det en transitorisk kemisk attack? Det vill säga latin för hastigt övergången syrebrist, och sen hämtar man sig igen. Man får symptom som en stroke, halvsidesförlamad kanske, och sen går hela det här, sen tar kroppens egen koagulationssystem över och löser upp proppen. Och sen så är allt som normalt igen.
Det kan vara en förvarning.
Verkligen.
Om att det är en stroke på gång.
Då är det. Det är ofta ses som en varningssignal, det ska det göra.
Men kan det också vara så att man helt enkelt drabbas av en stroke utan att ha fått några som helst varningssignaler som man som vanlig människa kan tolka?
Ja, det kan man. Och då finns det ju en hel del ärftliga komponenter. Och då pratar man om svagare kärl. Man har något som kallas aneurysm eller åderbrock. Du tänkte den här trädgårdsslangen igen som du har fram. Så att du har en utbuckning på den, så den är svag. Väggen är dålig, så det blir som en påse.
Mm.
Och då är det kallas för aneurysm eller brock. Pulsåderbrock det kan man ha. Man kan ha det på stora kroppspulsådern. Och sådär. Och då kan den brista. Och det finns en ärftlig komponent som gör att en del människor får lättare sådana än andra. Och en del missbildningar och svaga kärl som går i kringlig krokar föds man med. För att om man tittar då på orsakerna, om man hoppar fram lite, för jag tänkte man måste ändå jämföra de olika sorterna. Alltså även små barn kan få stroke.
Ja, men om vi reder ut det då. Stroke... jag säger igen, för jag tycker att det är så anmärkningsvärt. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men den drabbar nästan bara äldre.
Ja,
alltså människor som är 65 år eller äldre.
Ja, så får man se det.
Om vi reder ut dem först, den gruppen. Vad beror det då på?
Då har vi de klassiska riskfaktorerna. Det är rökning, högt blodtryck, övervikt, diabetes, mycket alkohol, höga blodfetter,
stress
också, inte så mycket, men
det är en faktor.
Och även säger de då, som jag brukar försvara mig, ja, men det är positiv stress du utsätts för, anses vara ge högt blodtryck i alla fall.
Okej, så det är den gruppen som drabbas, ja, på äldre dagar.
Och det här är ju såna, det här får man ju inte på en dag. Jag hade dåliga blodfetter igår och idag är det bra. Det är ju inte så det går till. Utan det är ju effekter över lång tid som gör att kärlen blir sämre.
Mm.
Liksom tapeten på insidan på tapeten av blodkärlen blir ojämn. Mm. Och rätt vad det är så spricker det lite där. Och det känner koagulationssystemet omedelbart av. Och säger, här ligger någonting blottat som tapeten täcker inte. Vi täpper till. Och varför det? Det kan man undra. Och ska man bli lite filosofisk nästan, så är det nog inte meningen att människan ska bli vare sig 70, 80 eller 90 eller 100. När det kommer, vi får cancer med åldern, vi får hjärt-kärlsjukdomar. Det var inte tänkt så. Vårt koagulationssystem var inte tänkt så. Det reagerar på en skada. Men nu har skadan inte varit en kniv eller ett spjut eller en tanden från en sabeltandad tiger.
Mm.
Utan nu är skadan långvarig stress och åderförkalkning. Och så går den här förkalkningen sönder. Yta som inte kroppen känner igen, då pluggar den igen den. Och då blir det stopp.
Mm. Men allt det här, eller det, mycket av det som du berättar nu, det vet vi ju sedan innan.
Ja.
Det är därför vi hela livet får höra att vi måste sköta oss, vi får inte stressa, vi måste äta nyttigt, vi behöver röra på oss ibland, vi behöver se över vårt blodtryck och så vidare.
Ja.
Det är ju precis det här som är anledningen.
Ja,
vi behöver ta hand om oss.
Jag såg en artikel senast idag i Aftonbladet, så står det 6 helt häpnadsväckande nya tips. Och det är allt det som jag har pratat om. Rör dig lite mer, sluta röka, var inte överviktig, träna, försök få lite puls. Och sen så ett som jag kan vara lite halvnytt i alla fall, kan man väl säga. Att det är ju en liten, för nu byter jag lite samstämmigt, men det tycker jag är kul.
Mm.
Att det är ju många som i Sverige tränar och sen inte rör sig. Och det är inte så bra. Alltså det här med, men jag gör precis som man ska. Jag tränar 3 dagar i veckan och har lite puls. Och sen sitter jag still 12 timmar om dagen. Och det börjar man mer och mer kunna räkna. Att den här lång, och du behöver inte vara överviktig. Det är negativt med fysisk inaktivitet. Även för en normal, en normalviktig person.
Mm.
Och teorin nu då? Omkring det. Och varför är det det då? Jo, man spekulerar i att det är en kronisk inflammation som ska göra det här sämre på sikt.
Mm.
Det, jag säger att det kan vara så. Jag är ju inte någon forskare sådär. Men man har ju hört mycket rapporter hit och dit. Men att det är så här, det är nog...
Ja, men alltså vad jag har förstått, nu viker vi av lite här, men vad jag har förstått så är det ju så att forskare och läkare säger att hellre att du är aktiv och i så fall något överviktig än att du är pinsmal och inte aktiv. Alltså så, det är så viktigt att röra på sig.
Ja.
Medan vikten i sig är mindre viktig faktiskt.
Ja, så är det.
Men vi har rätt ut detta då. Om vi tittar på då stroke som drabbar unga, eller kanske till och med barn då, som du ska få förklara. Vad är det då som gör att unga drabbas av stroke? Och hur många är det som drabbas? Om vi börjar där.
Ja, för tidigt födda drabbas av hjärnblödningar. De lägger vi åt sidan. Det är helt andra mekanismer. Kärlen är inte färdiga. Man har ett annat flöde i huvudet. Så de kan vi ta bort. Det är någonting annat. Men om vi tar barn från en månad ungefär till 18 års ålder har man ju tittat på. Och där finns det några orsaker som skiljer sig helt från de som är äldre då, de som är över 65. Och det är att man har hjärt-kärlmissbildningar. Det här rör sig om ett... Det är så få tal. Alltså det är 25, 30, 40 om året i vårt land totalt.
Men det är ändå barn som drabbas av stroke. Ja, jag tänker att för
då
de
gör
som
de det på en missbildning eller att man har en koagulationsstörning som gör att man får en hjärnblödning. Blödning är ju också stroke som ni kommer ihåg nu, fast det är den mindre gruppen där. Och eller akuta infektioner. Och vad då akuta infektioner? Vad menar man med det? Jo, man får någonting som heter vaskuliter eller kärlinflammationer. Det kan man få från herpes, man kan få det från vattkoppor, från mässling. Och då får man en inflammation i blodkärlen i hjärnan och får stroke därför. Och det är helt väsensskilt ifrån stroke äldre som får det på grund av långvarigt högt blodtryck, blodfetter.
Så det, de här två grupperna, det heter samma sak, det är samma liksom område som drabbas, men det beror på helt olika saker.
Ja,
så vi skiljer dem åt. Ja. Jag måste bara fråga ändå, för jag tänker så här, om man kanske lyssnar på det här och har en liten, ett litet spädbarn eller har barn och är så här orolig. Kan man göra några undersökningar eller tester som visar ifall man som har ett speciellt anlag för att få just stroke när man är ung?
Nej, det finns det inte. Det gör det inte. Det skulle vara om man har två syskon som har fått det eller sånt där. Så då får man ju titta på de olika organen och titta och leta efter sånt där. Men man ska ju inte utsätta några barn för onödiga undersökningar som innebär röntgenstrålning av hjärnan och sånt där. Det försöker man verkligen begränsa till det yttersta.
Men en sån indikator som man ändå ska fundera kring, det är om man har haft många i en familj som är drabbade.
Ja.
Då bör man kolla, för det finns en viss ärftlighet.
Ja, det gör det. Och det är ju märkligt. Alltså, en ung person som får stroke, om det då blir en till i samma familj, det är för mycket. Det kan inte vara ett sammanträffande.
Då finns det något samband.
Ja.
Och då tittar vi vidare, tycker jag, på den gruppen som då inte är barn och inte äldre. Det som det har stått så mycket om på sistone i press och media och så.
Det har ju stått att de unga som får. Det står, och det här rör sig om ett hundratal.
Per år.
Det är helt beroende på vilken grupp man tittar på. Men allt ifrån, om man tittar från 18 upp till 25 och sen så ökar det successivt. Då, så att, och det,
men så länge man är mellan 18 och 65 så anses man ung om man har fått en stroke.
Ja, det kan man säga. Mer än 80% av strokarna är över 65.
Mm.
Och mer än 95% av dem är över 45.
Okay.
Ungefär så kan man se det. Men stroke är... incidensen, det vill säga antalet per år, minskar nu om man tittar över en 10-årsperiod. Så har vi gått från en 27-28 000 till 21 000 var det sista jag såg. Det är lite, siffrorna går isär lite.
Vadå 28-21 000?
Tusen fall, alltså en minskning med nästan var sjätte stroke har försvunnit på de senaste 10 åren. Och det är lite spännande.
Men då är det också märkligt att man för 2 år sedan kunde läsa att stroke bland unga ökar.
Ja,
det är lite skrämmande att sån, det blir så sån fel statistiken kommer ut.
Ja, och det delvis beror ju på att det är så små tal. Att 20, om man räknar fel eller registrerar fel eller inte tittar på rätt tidsperiod och inte noga med gruppurvalet. Så några, alltså 10 personer i en grupp där det bara finns 100, det är ju liksom 10%. Medan 10 personer i en grupp på 20 000 blir ju så många färre procent om man säger. Så att, och då blir det felmarginalen. Och nu har man ju tagit tillbaka det här och man tänker att vi tittade på fel tidsperiod, vi har inte sammanställt det på ett korrekt sätt, så det är nog ändå inte så, utan det sammantaget
tvärtom, det bland unga minskar.
Ja, och framförallt bland äldre. Just bland unga så är det ganska stationärt.
Okej. Mm.
Så där är det, och då menar jag mellan 18 och 45 då.
Ah.
För att ge den gruppen. Den där ligger det ganska stationärt, men i de höga åldrarna så minskar det.
Men då måste jag fråga, och att det minskar, vad beror det på?
Flera faktorer. Det är nog så att... Våra mediciner blir bättre. Vi behandlar förmaksflimmer, hjärtrytmrubbningar bättre. Vi har modernare antikoagulantia, inte bara varan som många har hört talas om och står, som påverkar koagulationsfaktorn, leverns produktion av dem, utan de är mer direktverkande, mindre risk för hjärnblödning och bättre skydd. Vi har modernare mediciner, vi har bättre blodtrycksbehandling, vi har bättre diabetesbehandling. Det här är över tid nu, över 10, 15, 20 år ger det sakta resultat. Så det är nog förklaringen.
Men då har vi den gruppen som vi har pratat om extra mycket idag. Ja. Nämligen unga som drabbas av stroke. Varför?
Ja, och där finns det väldigt, där är det ju en stor grupp man inte vet. Men det finns bakomliggande sjukdom. Jag vet när vi pratade med
Per Elofsson, tänker
jag. Ja, till exempel. Ja. Så han hade ju ett hjärtproblem. Han hade ett hål i hjärtat. Så att man,
men visste han det? Nej.
Nej.
Så det fick han reda på när han hade drabbats av en stroke. Ja. Och då kunde han förklara
kan man
att det här
ändå, är det är ju spännande bara hur man nu kan bli världsmästare i skidor. Längdskidåkning med ett hål i hjärtat.
Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Men det finns fysiologiska...
Men det är väl många som har hål i hjärtat?
Ja, alltså vi har ju massa hål. Det ska vi ha. Han hade nog mellan förmaken som var ett uppestående hål, foramen och vale.
Och som då var lite farligare helt enkelt.
Ja, precis.
För man brukar ju kolla, på bebisar brukar man ju kika om de har några hål i hjärtat.
Ja.
Och många gånger så säger de så här, ja, men det är ett litet hål, men det är ingen fara.
Nej, för det ska sluta sig efter tid och sånt där, så att det kan ta. Och det är normalt. Så att man vill ju se, man ser ju så mycket annat också, hur det rör sig och klaffar och allting. Så att det är
otroligt att en sån elitidrottsman har gått igenom, tänk alla läkarundersökningar och allt som han har gått igenom för att kunna hålla den nivån som han har hållit, och så är det ingen som har upptäckt detta.
Ja.
Inte det, eller?
Nej, ja, men man screenar ju inte förrän den mest vältränade av alla som inte har några kliniska symptom.
Det är nog
väldigt många som har samma situation, men det blev inget.
Så det är en läskig tanke.
Ja, så är det hela tiden. Mm. Att vi vet vad vi upptäcker, men vi vet ju inte vad vi inte upptäcker.
Nej, och i och för sig också kanske är skönt.
Ja,
det är både obehagligt och ganska skönt. Men då fanns det en bakomliggande orsak. Han hade problem med hjärtat, och det är ju en av de vanligaste orsakerna till stroke.
Ja.
Punkt.
Ja.
Men vad finns det mer för skäl när unga drabbas?
Det om man har till exempel då ärftliga rubbningar i blodfetterna, då har man ju det. Alltså även om man inte har det har fullt uttryck som...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Barn så har man ju det i tidig vuxen, och då om man ligger väldigt dåligt i blodfetter och högt blodtryck från att man är 20-25, då blir det efter 20 år, då så blir man 40-45, och då börjar de här,
och då har det slitit mycket på kroppen,
och det är ju något helt annat än det som det lilla barnet har med en missbildning eller en akut infektion som utlösande faktor.
Men högt blodtryck från det att man är ung, behandlar man inte det då?
Jo, för 17, men det är ju inte så många unga, där har man ingen screening, och jag vet inte, när jag kollade mitt första blodtryck, det gjorde jag väl kanske när jag började läkarutbildningen, bara för att man skulle lära sig ta det. Men annars så är det ju inte någon...
När börjar man kolla blodtryck?
Ja, det beror sig på det.
Men som kvinna, gör man inte det till exempel när man är gravid? Kollar de inte blodtrycket då?
Jo, det gör man.
Så då vet man liksom att då har man...
Ja, men då vet man inte, då är ju inte det riktigt representativt och det kan ju stiga upp och man kan ju få...
Ja, men om man inte högt blodtryck då, då har man det kanske inte när man inte är gravid heller.
Nej, det får man tro.
Mm. Högt blodtryck, problem med hjärtat, finns det ärftliga faktorer, diabetes?
Ja.
Kan det finnas någon annan bakomliggande orsak?
Ja, och sen har vi det här med missbildningar då. Som kärl, och då pratar jag framförallt nu då, så jag ska vara tydlig om missbildningar. Det här med kärlmissbildningar, att försvagning av nu framförallt artärernas väggar, tänkte jag säga, framförallt, absolut, det är i stort sett bara artärerna där man får... svaga väggar, som då blir det en blödning och då får man ju en skada där den här blödningen sitter, och det är därför symptomatologin kan vara lite olika. Men vi har ju det här, det finns ju en akronym som heter akut.
Just det, ja. Den ska man kunna.
Den ska man kunna, kan i den förresten.
A
kan stå för
ansikte, tänker
jag. Ja, precis.
Jag. Därför att, vänta, akronym som, vi tar det från början, Mikael.
Ja.
Det man ska tänka på, eller
och
man
det
själv.
Funkar på barn också.
Gör fast, det, fast ja, det är så olika man
får,
sjukdomar.
Men bara att man inte tänker det. Men om ett barn får en ansikts, nu var vi inne på A-t här nu då, ansiktsförlamning,
precis.
Så kan man ha det för att det finns, man har haft en virusinfektion eller sånt där, men du får det. Och då ska man ju tänka som doktor, alltså det här är ju inget man tänker som förälder.
Eller som om man så här, det du pratar om nu, det är om man ser en människa som plötsligt börjar agera på ett sätt som känns märkligt, då ska man tänka akut.
Ja.
Och så ska man då kolla på vissa grejer för att se om det eventuellt skulle kunna vara en stroke.
Ja.
Och A, det är ansiktet. Ja. Att man får halvsides förlamning i ansiktet.
Ja, just det. Och man hängande mungipa eller något sånt där. Man tittar, ser det symmetriskt ut eller inte.
Aha.
Sen behöver man inte som vanlig privatperson behöver man inte komma längre och hålla på och dribbla med reflexer.
Nej. Men det kan vara en indikator på att det är en stroke det handlar om.
Och har man då en 20-åring där ansiktet hänger plötsligt. Vi går vidare. Och då håller man upp en arm om man blir svag. K står för kroppsdel. Man blir svag i någon kroppsdel.
Aha, okay.
Förlamad i någon kroppsdel.
Armar eller ben?
Ja, det känns konstigt. Armar eller ben framförallt.
Okej, okay. U står för?
Tal, ut. Tal, sluddrar alltså.
Ja, just det.
Och det är också typiskt då att man har, om det är talcentrum eller man har en viss påverkan eller sådär, så då kan det bli ett sluddrigt tal eller svårt att få fram orden.
Men det är också obehagligt för att till exempel om du skulle drabbas på stan och så känner du själv, det låter inte, jag tänker att jag ska säga en sak men det kommer ut som något annat.
Ja.
Och så kanske du går fram till någon för att få hjälp och så tror de bara att man... Har druckit eller någonting?
Det har hänt mer än en gång, kan jag
det
säga.
Kan jag det kan
men
jag
det, har, det är vanliga är att man har druckit. Men eftersom... Om för folk sluddrar så får man nog säga att av 10 000 så...
Oftast, så, ja. Men man kan vara lite uppmärksam.
Det kan man verkligen.
Så, ansikte, kropp, uttal och sen tet.
Stå för tiden. Nu är det bråttom. Det är så, för att vi har några behandlingsformer. Förr kunde man ju inte göra någonting. Man kunde bara titta på patienter som hade stroke. Och förr menar jag... När jag började min läkarbana på 80-talet.
Det är ju inte länge sedan.
Nej, det är det ju inte ändå. Och då fanns det liksom ingenting att göra på det hela taget. Man stod inför fullbordat faktum på något vis.
Men vad gjorde man då?
Ja, man såg till att blodtrycket var bättre och att hjärtat inte slog för fort och att det inte skulle bli värre. Och att man inte kräkte så att man drog mer... Man får ju sämre reflexer, man kan inte svälja. Och man inte drog ner maginnehåll i lungorna. Sådana saker kunde man göra. Mm. Alltså förebygga komplikationer. Men man kunde inte göra någonting åt stroken. Den blev som den blev.
Mm.
Men nu kan man alltså... Och det är ju olika studier. Men just nu i talande stund har man som från debut till... Och 4,5 timme framöver så kan man köra propplösande. Men det bygger ju på att det är en propp.
Vad menar du att det skulle kunna vara någonting annat?
En blödning som vi hade kommit överens om.
Ja.
Och ger du propplösande
till... Och hur vet man det? Det måste man nästan kolla. Röntgar man eller vad gör man?
Ja, precis. I 100% av fallen röntgar man.
Så in på sjukhus, röntga, bestäm. Är det en blödning eller är det en propp?
Där har du tid. Det var där kom T-t in. Det är oerhört bråttom. Vi har speciella system för det här. Kallas för rädda hjärnan-larm. Och det har man olika nivåer för, så när det ska gå på 2 timmar. Sen så tyckte Socialstyrelsen att det var slappt. Ska ni inte få till en röntgen på 2 timmar? Den senaste jag körde på mitt lilla lasarett tog 12 minuter från att passera dörren tills jag hade diagnosen klar.
Var det en propp eller en blödning då?
Då var det en blödning. Och, då kunde vi
och vilken tur att du inte gav propplösande då. Ja. För det är ju katastrof.
Ja, då dör man ju. Då blöder du ännu värre så är det klippt.
Får jag fråga en sak?
Ja.
Vad är det som gör att en propp eller att en stroke kommer exakt när den kommer? Alltså så här till exempel. Om kan man öka risken för att en stroke kommer om man anstränger sig jättemycket. Ja, alltså förstår du, den typen av saker, kan det utlösa själva stroken?
I viss speciella fall så kan man tänka sig, något man pratar om då är blödningsdelen, som är alltså den står för ungefär 15%.
Ja.
Det kan vara blödningar rakt ut i hjärnvävnad eller från något kärnmissbildning, och då blöder under hjärnhinnan. Och det kallas subarachnoidalblödning. Den blöder, den lägger sig under. Och det där kan, det är ju ganska, i alla fall inte helt ovanligt att man får på toaletten när man sitter och tar i krystar för att bajsa.
Och det är just blödningsstroken. Den slå ut när man anstränger sig. Ja, då måste ju det gälla, tänker jag, inte bara när man sitter på toaletten utan all typ av ansträngning.
Ja, precis. Men det blir lite mer långvarigt, gissar jag, om man sitter och tar i. Okay. Men därför, sen så man måste ju gå på toaletten, så man kan ju inte liksom, bajsa inte så mycket eller så hårt, så kan man ju inte säga till folk.
Nej.
Men där finns det en viss ökande faktor just för de här.
Men inte när det gäller
och då är det ju,
propparna.
Nej.
Där är det inte så. Det är inte så att det utlöses av att du var ute och sprang eller att du tränade styrketräning eller att du blev skitstressad eller att du blev superförbannad och stod och skrek. Det är ingenting sånt.
Nej, det är inte. Men däremot så finns det ju fler än en gång det har hänt när man har elkonverterat ett förmaksflimmer. Och man har förmaksflimmer och du har haft det över tid och sen skjuter med en elstöt för att få hjärtat att hoppa rätt igen. Mm. Då kan det finnas proppar i hjärtat som går iväg vid elstöten. Så man får en stroke. Och man får rätt hjärtrytm och en svår stroke. Så det måste man ju verkligen undvika.
Men händer det på sjukhus då? För man ger väl inte el till hjärtat
men sånt
hemma?
Händer, nej, men sånt ska ju inte hända längre. För att det får man ju inte göra, utan man måste ha blodförtunnande innan vi elkonverterar sån här.
Ja, så nu har ni koll på det?
Ja.
Så det är liksom ingenting, om man har drabbats av en stroke så är det liksom ingenting som man själv har gjort där och då som
sen,
ung som man liksom utlöst.
Sen så finns det trauma och olycksfall mot halsen till exempel. Då kan du slå sönder, skada kärlens tapeter som jag kallar det dem då. Mm. Skikten i kärlen. Så att man skadar du dem genom att man får ett slag mot halsen av någonting, så kan det ju gå både proppar och sånt upp i hjärnan och få stroke på grund av det. Yttre våld.
Just mot halsen?
Ja, just mot halsen.
Varför då?
Där det är nära och kärlen går sönder och då delarna åker upp i huvudet.
Okej. Okay. Om man drabbas av en stroke som ung, man kommer in på sjukhuset, för det antar jag att man gör i de flesta fallen ändå.
Ja.
För man har närvarande människor runt omkring sig som märker att det här är någonting som är fel, och så åker man in akut.
Det är det viktiga. Och då ska man inte dra på det, utan är det någonting av den här karaktären. Men jag vill bara säga att det måste ju inte vara de här ansikt- och kroppsdel, för det beror sig på vad som drabbas. Det är viktigt att få det sagt. Och skulle man till exempel få en stroke i lillhjärnan. Lillhjärnan sitter liksom i nacken, lite just under den stora hjärnan, och står för koordinationen. Alla signaler, alla puls, alla rörelser vi gör är kollade 1000 gånger, nej inte 1000, men 1 miljard gånger. Varje gång man sträcker sig efter ett glas vatten, så går det signaler fram och tillbaka, så att man inte darrar och får sagg iväg liksom. Och får man då en blödning till exempel där, då får man ju helt andra, man kan få yrsel, balanssymptom, balansstörningar, ataxi som gör att man går eller rör sig väldigt besvärligt, konstigt och hackigt. Mm. Och det är inte alls det här typiska med hängande mungipa och svaga arm.
Så då får man den typen av symptom istället?
Så det beror sig på var det sitter, och lika som med skadorna också sen.
Men jag undrar, om man får den här typen av symptom, både de här med ansiktsförlamning och svårt att kontrollera kroppen, och så här, oavsett om det är liksom storhjärnan eller lillhjärnan, märker man det själv? Ja, eller det måste omgivningen tala om för en att hörru, nu är du bra konstig?
Ja, i några fall vad det gäller, oftast då vad det gäller proppar, så kan det vara så att man känner bara att det är någonting som är fel. Mm. Det är något underligt, jag känner mig en overklighetskänsla. Mm. Sen uppfattar man inte riktigt, ja, men vi såg att mungipan hängde och varit svag på ena sidan. Man, nödvändigtvis inte att man fattar det direkt, man inte förstår det.
Mm.
Det påverkar även liksom kognitiva centra, alltså centra i hjärnan som gör att din uppfattningsförmåga om vad som är vad är försämrad.
Mm.
Men om man tänker sig blödningarna, då har man ju den här typiska som vi då beskriver som åskknallshuvudvärk. Det går, du visste att 23 sekunder och 3 minuter över klockan 15 händer det. Du vet precis.
För det smäller till.
Det smäller till och gick sönder. Och då är det inte, ja, men det, jag väntar en kvart för det kanske går över, är ju det mest dumma man kan göra.
Mm.
Men man kommer, många gånger är man så påverkad att man inte nödvändigtvis kan ringa och fixa med allt själv då inte.
Man är så påverkad kanske.
Ja, ja, ja.
Och fattar inte riktigt. Nej. Man vet att man har ont, men man då, förstår.
Det där debuterar ju väldigt kvickt.
Men man gör ju inte den kopplingen kanske heller om man är ung. Och att det här kan nog vara en stroke. Det är inte det första man tänker när man är ung.
Nej, men en väldigt akut tilltagen huvudvärk får ju ung eller gammal ta på allvar.
Men om man då drabbas av en stroke och så åker man in till sjukhus, man får den vård man får, blir man helt återställd?
Det där är ju en svår fråga att svara på. Man har ju tänkt sig så här att ja, men barn och unga har ju en större förmåga att återhämta sig. Man är piggare, fräschare, kan träna mer. Men en del unga får ju väldigt få större. De har ju alltså en annan liggande orsak så att man drabbar ett större område så att man kan få en hel del resttillstånd ändå. Nu vet jag ju som Per Elofsson till exempel som jag har pratat mycket med och sånt där. Han har ju man ser ju inte på honom att han är svag i någon sida eller någonting sånt där. Men det finns en mängd av att man tappar initiativförmågan, koncentrationsförmågan, de här och mer ospecifika. Också något som många säger också som inte syns och som jag har blivit ombedd att nämna, och det gör jag gärna. Mm. Det är en magnifik hjärntrötthet. Man blir odefinierat trött, orkar inte träna, orkar inte ta för sig, orkar inte ta initiativ. Det blir bättre, många symptom har gått tillbaka, men man är trött i månader och man förstår det inte. Det här är en sak som är väldigt, väldigt besvärligt. Och del av den är ju förstås, precis som så många gånger förr som vi har pratat om, det syns ju inte.
Men tror du liksom att man, de flesta blir så att säga utifrån sett helt återställda? Men det är inte säkert att man blir det inuti?
Nej, det finns ju olika beroende på var det sitter. Man kan ju ganska väl se det där. Har man fått en väldigt stor total halssidesförlamning och sånt där, så tar det tid att komma tillbaka. Och det rör sig om vad det gäller äldre så har det blivit ökat då förstås, men förbättringar, alltså 50-60% kanske kan komma tillbaka till någorlunda arbetsliv. Men många gör det aldrig. Man fungerar hemma, man kanske kan funka med vanliga aktiviteter, men man har svårt att återgå. Det är inte alla som gör det verkligen.
Men bland unga då?
Bland unga så är det faktiskt en hel del som har resttillstånd ändå, trots allt. Så att det är ju lite bekymmersamt. Även om man har man ska leva med det där så förändras man. Och en sak till som också då som påverkas av är ju, man har gått igenom det blir som en existentiell kris.
Mm.
Och många blir affektlabila. Och det kan man bli av andra skäl. Det har jag själv blivit. I min krisiga värld efter en sambo som dog, så kan jag känna det. Nu är det olika mekanismer, men hjärnan blir inte sig själv.
Den blir någonting nytt.
Den blir någonting annat. Alltså att man blir, det finns ju ett annat. Affektlabil är ju ett ord och gråtmild är ett annat, men det låter
känsligare.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men det här är någonting.
Men det där är olika saker, för du säger så här att det kan vara svårt att liksom bli helt 100 precis som man var innan.
Ja.
Orkesmässigt och initiativmässigt och så vidare. Men det du pratar om, det är ju den här snarare emotionella omställningen av att ha varit i ett sånt farligt läge och förstå att livet, att man har fått livet,
det är
så, nästan som att födas på nytt, eller man ska vara lite dramatisk.
Ja, precis.
Man får en andra chans.
Ja, du får en andra chans. Du har varit med om och det är många som säger att man kan ju vara dödshotad på många sätt, rent fysiskt, i ett krig, en trafikolycka, drunkning, nästa, vad du vill, jag höll på att dö.
Mm.
Och att man tänker att, och det gör saker, och det vittnar ju om hjärnans plasticitet eller föränderlighet, som vi har pratat om så många gånger tidigare.
Mm.
Att den finns ju på riktigt, och den kan ju vara dubbelbottnad även då vad det gäller stroke, där du dels kan ha syrebrist i vissa centra och resten av hjärnan uppfattar att jag höll på att dö. Så att det där, och det här är ju inget som man vill höra när man har varit med om det här, och att det här kommer ta väldigt lång tid. Många tävlingsinriktade och de idrottsmän som vi har träffat, de säger att ja, men jag ska träna mig ur det här, och det är väl jättebra, men man tar inte till sig, man gömmer sig någonstans i det där och förstår inte att det här kommer att ta tid.
Man måste låta det få ta tid.
Ja, det kan ta år.
En sak som jag kan tänka mig, eller som om jag själv hade drabbats, så skulle jag nog vara ganska orolig, tänker jag, efteråt. Jag skulle vara ganska rädd för att nu har det här hänt. Jag undrar om det händer igen.
Ja.
Alltså, eller känner du igen det hos patienter som du har haft som har varit drabbade av stroke?
Ja,
att man blir rädd för att leva för att...
Ja,
man
precis.
Kan ju faktiskt dö.
Ja, alltså, ja precis. Men ofta då, vad vi säger... vad det gäller de äldre, då börjar man med någonting som kallas då sekundärprevention, det vill säga hur förebygger jag att det händer igen.
Ja.
För den, och då kommer vi in på mediciner förstås. Ja. Då letar man ju bakomliggande orsak. Var är blodfettet? Var är blodtrycket? Man stenhård blodtrycksbehandling, bra koagulationsbehandling, man får trombyl kanske, man får de här nya antikoagulantia och så vidare.
Mm. Men om det är unga då?
Ja, och då får man ju också leta orsaken till det. Och de kommer ju genomgå ganska extensiva undersökningar av framförallt då kärlträdet, som man säger. Att man gör kontraströntgen och tittar, finns det några av de här försvagningarna någon annanstans? Eller var det en koagulationsrubbning eller sånt där som gjorde det hela? Att jag lättare får propp? Käkar jag p-piller eller röker jag eller såna här saker? Där har vi ju blivit bättre. Och
då liksom riktar man in behandlingen på orsaken.
Ja, just det. För man släpper ju inte en ung person som har fått en stroke, blödning eller propp, och sen jaha, det gick ju bra det här till sist.
Utan man följer upp
väldigt
det.
Noga. Ja.
Innan vi slutar, Mikael, så skulle jag vilja att du liksom blickar framåt lite grann. Hur ser det ut i vården? Hur ser det ut i forskningen? Hur långt har vi kommit? Vad har vi framför oss när det gäller stroke?
Det viktiga är ju TET i akut. Om inte det funkar, tiden... Man måste vara snabb. Då kan ju inte vi som läkare liksom kompensera för att om någon blir liggandes 4 timmar på hemma för att man tror att maken eller makan inte ringde in eller vi väntar och ser om det blir bättre. Mm. Då försvinner ju alla möjligheter att rädda cellerna.
Mm.
Det är ju så här att när man väl får sin hjärninfarkt och sin stroke så finns det ett område som kommer att dö. Och sen så finns det ett område som håller på att dö. Och det är mycket större. Och det kan man ju rädda. Men inte efter ett dygn så går det inte att göra. Men man har tiden. Så det viktiga är ju att allmänheten förstår, sök i tid. Sen så kommer vi till nya koagulationsmediciner som gör att när man vid andra sjukdomar, jag tar förmaksflimmer som ett exempel, då, att hjärtats förmak och kammare inte synkar. Att man kan då förhindra att det bildas proppar, då äter man koagulationsmediciner som är mycket, mycket mer exakta och inte riskerar att man får någon blödning. Och sen så kan man gå på fisketur.
Va?
Ja, och det är då trombektomier. Man tar sig endovaskulärt in i kroppen. Vad är nu det? Jo, med en lång som en fiskelina med en spiral på, så kan man stoppa in den i genomlysning på en vaken patient långt upp in i hjärnan och fiska ut proppen.
Vad
nu, nu förstår ni, lyssnare, så visar jag en bild på en 5 centimeter lång korv som man har fiskat ut här med den här tekniken. Men det är som en liten spiralnät som man för in och en liten skopa.
Man fiskar ut själva plocken.
Man slingar fast den och drar den tillbaka rent mekaniskt.
Det är ju helt fantastiskt att man kan gå in i hjärnan med en liten spiral och dra ut en propp ur hjärnan.
Ja, precis. Det är fantastiskt.
Nej, men det är galet.
Och det gör inte ont heller.
Varför? Nej, för man har inga, man har ingen känsel. Man har inga... Just det.
Så att det, ja, tekniken går framåt och man gör ju det här. Men det gäller att välja rätt patienter och att de kommer i tid.
Alltid. Alltid komma i tid. Då, Dr. Mikael, så har det blivit dags att avrunda läkarpodden som den här gången handlade om stroke bland unga.
Ja, precis.
Hör du, jag vill önska dig och alla läkarpodden-lyssnare en riktigt, riktigt god jul.
Ja, det vill jag med.
Jag hoppas att du kommer förbi mig och firar lite hos mig i
ja,
år igen.
Ja, det får jag försöka.
Ja, det måste du göra. Hörrni, jag brukar säga det här och jag menar verkligen, var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram så länge.
Ja, kram så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.